kaoset Trump-administrationen skapar, Musks pågående självkupp och skolskjutningen i Örebro. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Just detta avsnittet, mera hur Amerika är just nu. Jag är din värd, Niklas Lind, en man som bott i Amerika i över 25 år och växte upp på slätta. Detta är avsnitt 216, inspelat lördagen den 8 februari 2025. Som vanligt, extra tack till de av er på Patreon som ger mig extra motivation att lägga tid och energi på podden. Alla bidrag mottages med glädje. Älskar också att höra från lyssnare. Glada tillrop, synpunkter och kommentarer. Bäst är e-post. Hej! amerikapodden.com så kommer det fram till mig. Har också startat ett Blue Sky-konto i och med att Blue Sky verkar vara på G. Finns alltså som Amerikapodden ett ord på Blue Sky, precis som på Facebook och precis som på Patreon. Och detta är ju alltså lördagen den 8 februari, så imorgon är det Super Bowl i New Orleans det här året. Som vanligt tänker jag ignorera det så gott jag kan. Men måste öppna tyvärr med den första svenska skolskjutningen. Vidrigt, tänker på offren och deras anhöriga. Samt svenska samhället rent allmänt just efter de här sprängningarna och det kriminella våldet som har ökat i landet, så var ju en skolskjutning enormt onödigt. Men jag, i och med att jag bor i Amerika, så är jag ju lite expert på skolskjutningar. Har ju pratat om våra amerikanska massskjutningar alldeles för ofta, och jag är fullständigt bestört att det har kommit till Sverige. För att det är ju en sån här som att korsa Rubicon med sina trupper. När det väl en har hänt så öppnas ju dammarna, så att antagligen tyvärr kommer det att hända fler. För att när en gräns har brutits så blir nästa övertramp lättare och lättare. Och det är ju fruktansvärt. Samhället nu måste leva med detta. Värst självklart för skolpersonal som hela tiden nu måste ha i bakhuvudet, precis som amerikanska skolor, att detta kan hända. Och jag kan också rapportera från Amerika att detta inte får dig att må bra som förälder, att ha det i bakhuvudet varje dag du lämnar ditt barn på skolan, att det kan vara sista gången du ser ditt barn på grund av en galning. Så tyvärr har ju Amerika, vi har levt med skolskjutningar länge. Jag tror den officiellt första stora skolskjutningen var ju Columbine i Colorado på 90-talet. Och i Amerika, nu när Sverige söker lösningar, Amerika har ju försökt allt. Utom att begränsa vapentillgången. Nej, absolut inte. Vi har testat metalldetektorer i skolorna. Har poliser på skolorna hela tiden. Panikrum. Beväpna lärare. Men skolskjutningar, massskjutningar överhuvudtaget, såna här, det är ett självmord. Det är en människa som vill dö. Så de är i princip omöjliga att helt stoppa. Just den här förloraren ville ju uppenbarligen dö, i och med att han tydligen tog sitt liv på platsen i Örebro. Men han hade ju tillgång till vapen via jaktlicens, och det verkar ha varit vanliga jaktvapen, inte en AR-15. AR-15 är ju vansinnigt vanliga i våra skolskjutningar här. Inte alla, men väldigt ofta så är det. Och jag såg på svenska medier att vapenlagarna ska förstärkas efter dådet. Med amerikanska ögon så är ju redan Sveriges vapenlagar enormt stränga. Men den här galningen skulle ju uppenbarligen inte ha haft tillgång. Sen jag var lite förvånad, jag lärde mig för ett tag sedan att AR-15 är lagliga i Sverige om du har en jaktlicens. Vilket jag inte riktigt förstår, för att en AR-15 är ju inte ett jaktvapen, det är ett krigsvapen. Ett väldigt bra sånt fungerar uppenbarligen väldigt, väldigt bra. Men oavsett, jag har sett diskussioner om att Örebropolisen inte direkt var Sven Duva. Och det kommer att krävas enormt mycket ny träning för svenska poliser. För att sådana här situationer kräver specialträning och inte bara en kurs du går på och bockar av, utan hela tiden. Ett av de amerikanska problemen är att vår polis har blivit så enormt militariserad. Men våra poliser klarar ändå inte av de här situationerna, som ju visade sig väldigt starkt i fiaskot i Uvalde, där de stod och rullade tummarna medan en galning mördade ett barn. Men det finns ju en anledning att elitsoldater tränar hela tiden. Och att hantera sådana här situationer, det är ju inte polisarbete, det är en eldstrid. Så det krävs en helt annan träning, helt annan personlighetstyp. Och sen, enligt experterna, oavsett din träning, så vet ingen hur de kommer att reagera i en sån situation. Du själv vet inte, ingen runt dig kan veta förrän du verkligen är i situationen. Men tycker jag, problemet ligger i samhället. Måste hjälpa barn som är på den här banan. Jag kommer ihåg för en herrans massa år sedan jag undervisade, ett år så undervisade jag sjundeklassare. Och pratade ju då i lärarrummet. Och grejen är att lärarna vet ju från start, åtminstone från trean, så vet de precis hur det är med barnen. Och vilka som kommer att få problem på olika sätt. Sen verkade ju just det här asets problem komma i sena tonåren, vilket ju är klassiskt för psykiska sjukdomar. Men det är ju så, ingen blir hjälte på att förebygga. Men som sagt, och med nu, tyvärr, min amerikanska erfarenhet av såna här grejer. När ett sånt här attentat händer, lägg ner telefonen, ta en promenad. Om du inte är direkt inblandad. Därför ingen vet något de första 24 timmarna. Och att spekulera på internet hjälper ingen. Och ingen på internet vet något heller. Sen har det ju varit tråkigt och en besvikelse att se Sverige reagera precis som Amerika. Alla hoppar på sina hobbyhästar direkt. Så som sagt, tankar till människorna utsatta i Örebro. Och här i Amerika händer det grejer. Ingenting som egentligen är oväntat eller oförutsebart, men det händer väldigt, väldigt mycket nu. Väldigt mycket. Men det viktiga är ju självkuppen som Elon Musk håller på med just nu. Alltså, eller om man vill använda 10-dollars-ordet, en autogolp, spanskt ord. Vilket enligt Wikipedia definieras som autogolp eller självkupp avser en situation där en politisk ledare som har kommit till makten på laglig väg vidtar åtgärder för att behålla eller utöka sin kontroll över regeringen på ett olagligt sätt. Detta innebär ofta att upplösa eller undergräva lagstiftande organ och anta extraordinära befogenheter som inte beviljas under normala omständigheter. Vilket alltså är en enormt bra definition av de första veckorna av Trump-administrationen nummer 2. Men mer om vad herr Musk håller på med strax. Får börja lite grann med vad Trump har hållit på med. Det har varit långa veckor. Det har varit dumma veckor. Allt är galet och dumt. Och det här är också det som händer nu. Man låter som en galning när man pratar om det. Och hade någon hittat på en tidsmaskin och skickat det här avsnittet till mig för 10 år sedan, så hade jag trott att jag själv i framtiden skulle behöva psykvård. Men detta är, det är verkligheten som är galen. Och som sagt, min strategi nu för Trump 2 är helt enkelt att använda mindre massmedia, använda mindre sociala medier och ignorera det han säger. Fokuserar enbart på det han gör, eller försöker åtminstone. Därför allt det här som han säger är ju designat för att få uppmärksamhet. Men bara ett litet axplock av vad som har hänt. Äggpriserna först och främst. Direkt efter valet så tyckte våra seriösa tyckare att Harris valförlust berodde bland annat och mycket på inflationen. Levnadsomkostnaderna har gått upp. Sen att inflationen egentligen var historiskt låg spelar ingen roll. Det spelar ju bara roll vad folk tycker, inte vad som egentligen händer. Men priserna på ägg hade gått upp lite granna. Och Trump under valkampanjen lovade ju självklart att han skulle få ner matvarupriserna direkt. Så fort han svordes in så skulle det bli billigare mat. Hur har det gått? Inte bra. Inte bra alls. Vi har nu, äggpriserna har blivit skyhöga. Och grejen är, det är klart han lovade det. Om du inte har en tanke på att verkligen genomföra, varför skulle du inte lova att du magiskt kan sänka priserna? Att du magiskt kan få ner inflationen? Men äggpriserna har blivit skyhöga, ransoneras i flera stater. Bland annat då på grund av fågelinfluensan, som det pratas väldigt lite om i medierna. Men Trump har nu själv sagt, och jag bryter mot min egen regel genom att prata om vad han sa. Men det är ju viktigt för konceptet här. Just att han säger nu att det är ingenting som presidenten kan göra något åt. Hopp, så var det. Själv, hela den här diskursen om att det var priset på ägg som låg bakom, tyckte jag själv alltid bara var en ursäkt egentligen, att inte rösta på en svart kvinna. Så efter alla artiklar och allt tyckande om äggpriserna och hur det är för vanliga amerikaner, så är det nu väldigt tyst om detta. Sen de här hemska bränderna i Los Angeles som fortfarande pågår. Jag tror de i princip har lyckats få ordning på det nu. Och det har regnat en hel del, vilket ju hjälper väldigt mycket. Men Los Angeles kommer att brinna igen. Det är ofrånkomligt i det nuvarande klimatet. Men Trump tyckte ju att bränderna orsakades ju av DEI och Biden. Och antagligen Obama också. Men DEI, de här programmen som alltså vill göra så att det ska bli mer divers representation på arbeten, på universiteten, på vart det nu kan vara, som ju sprang ur Black Lives Matter-protesterna efter mordet på George Floyd. Men det är det som är problemet. Så han beordrade militären att gå in och i versaler, för han älskar ju att skriva i versaler, sätta på vattnet. Vilket militären också gjorde i två dammar 800 kilometer från Los Angeles. Två dammar som inte rinner ner till södra Kalifornien, utan håller vatten som används i jordbruket på sommaren. Vilket nu alltså kommer att sakna vatten till sommaren. Men han satte på vattnet. Han försöker också sparka så många federalt anställda som möjligt. Återigen, det här är vad han sa att han ville göra. Och det ligger i projekt 2025 som de nu alltså håller på att försöka genomföra. Sparka så många federalt anställda som möjligt. Och Musk låg bakom en e-post som gick ut till i princip alla federalt anställda. Som sa att om du säger upp dig nu så behöver du inte göra något i 7 månader och sen får du gå. Bara svara på den här e-posten. Och den här e-posten hade samma ämnesrad som e-posten som skickades till Twitter-anställda efter att han köpte det. A fork in the road. Men skillnaden mellan Twitter och de federala myndigheterna är väldigt stora. Federalt anställda har lagliga skydd och det finns processer som ska följas. Rent teoretiskt åtminstone. Så i det republikanska partiet nu så finns det tre huvudgrupperingar. Du har MAGA, Make America Great Again, med Trump som ledare. Och MAGA är vid det här laget i princip en kult. Och Trump och hans anhängare vill ha hämnd på The Deep State som han tycker har förföljt honom. Så han har sparkat FBI-agenter som utrett honom, sparkat justitiedepartementets advokater och ledare. Alla de som var åtalade, de inblandade i 6 januari. Alla de här ska ut, ska hämnas på The Deep State. Sen den andra parten här är de nationalistiska kristna som vill att Amerika ska bli en teokrati som de fantiserar att landet grundades som, vilket det inte var. Men det här är ju mera en pervertering av klassiska republikaner. Det är det här mera som det republikanska partiet brukade vara, men vridit upp till nivå 11. Och sen har vi lite förvånande här, techbro-högern. Och techbro-högern, det är människor då som Musk och Andreessen och de här. Och de har Curtis Yarvin som intellektuellt ledande ljus. Han är typ husfilosofen för de här människorna. Och Yarvin, om du vill veta kalibern på hans tänkande, så bloggade han en massa år under namnet, alltså det här är namnet som han valde att använda för sina filosofiska spörsmål. Mencius Goldbug. Mencius Goldbug. Är du 12? Är du en 12-åring? Men du kan läsa vad han tycker, Curtis Yarvin, om du vill bli fullständigt mörkrädd. Han är helt öppet antidemokratisk, väldigt rasistisk, bara starka vita män kan styra, väldigt kvinnohatande också. Yarvin och hans gäng, som då Musk och Andreessen och Peter Thiel och de här, de vill helt enkelt störta amerikanska staten och genomföra ett feudalistiskt system med Silicon Valley på topp. Och sen göra ett Ryssland, alltså privatisera allt som är värt något, suga ut allt värde. Det finns en hel del överlappning mellan de här tre huvudgrupperingarna. Men de är egentligen distinkta. Just nu så delar de ett mål. Att förstöra den amerikanska staten, förstöra de federala myndigheterna. Vilket har varit ett mål för våran hårdare höger ända sedan New Deal. Den administrativa staten ska utplånas. De använder ord som det, utplånas. Men så just nu drar de alla åt samma håll. Och som också utlovat gör ICE, Immigration and Customs Enforcement, de gör räder och försöker hitta papperslösa att utvisa. Och gör bland annat, flyger folk med militärplan istället för charterplan som Biden-administrationen gjorde. Grejen är att Biden-administrationen utvisade en massa människor. Vilket inte spelade någon roll. Det var fortfarande Biden och hans öppna gräns. Men ICE gör alltså de här räderna nu. Och Trump vill införa kvoter. ICE-chefen är upprörd över att de gjorde... Och alla räderna så här långt har hänt i blå städer. Därför att de blå städerna ska straffas. Men ICE-chefen var upprörd att folk vet sina rättigheter därför att folk jobbar desperat på att lära de papperslösa vad deras rättigheter är. Det är inte mycket till rättigheter, men några är de. Sen också som man helt lätt kunde förvänta sig. Du har rasistiska rövhål som låtsas vara ICE. Om du är en sån sorts person så är detta julafton. Det har häktats människor i åtminstone 3 stater som gör detta. Nu kan du alltså bara gå fram till en bunt med latinos eller andra, vad du tycker är icke-amerikaner, och bara vara en sån fruktansvärd människa. Men ICE tycker inte om det när folk låtsas vara dem. Men den här i South Carolina så häktades en man vid namn Sean Michael Johnson. 33 år gammal, stoppade en bil med latinos och sa till dem att nu skulle de minsann tillbaks till Mexiko. Haha, tog bilnycklarna och allting sånt. Denne Johnson är nu ute på borgen. Hans familj tycker att han har lite psykiska problem och behöver lite hjälp. Du kan se en video som en av dem i bilen tog av den här händelsen, länkat i avsnittsinformationen, som vanligt finns på amerikapodden.com/avsnitt/216. Därför att de här räderna, det handlar om att göra bruna människor skräckslagna, inte att utvisa en massa. Därför att Amerikas ekonomi behöver en stor massa med lätt exploaterade människor, framförallt jordbruket. Så det här är mest ett grymt skådespel. Och basen tycker ju att det är, hans bas tycker att det här är fantastiskt. Äntligen. Så det är protester landet över, framförallt mot ICE. Det är det som folk ser i sina områden. Men protester är överallt möjligt annat som administrationen håller på med. Och de här protesterna kommer självklart att öka. Sen han skrev ju en hel bunt med såna här exekutiva order. Hel bunt med saker. Men kom ihåg, sådana saker är inte vad han är intresserad av. Han älskar ju att skriva under saker på tv. Det är inte han som har skrivit dem eller tänkt ut dem. Utan det är ju projekt 2025-gänget. En av de här, och en exekutiva order. Ja, de går att upphäva av nästa president. Och de är väldigt, eller ska vara, ända sedan W så har ju makten som ligger hos presidenten själv systematiskt ökats hela tiden. Men en av de här exekutiva orderna är att upphäva birthright citizenship. Alltså det 14:e tillägget till konstitutionen som skrevs direkt efter inbördeskriget. Och 14:e tillägget till konstitutionen säger att alla personer födda eller naturaliserade i USA är medborgare i USA och i den delstat där de bor. Så detta är alltså i konstitutionen. Det går inte att upphäva konstitutionen genom exekutiva order. Men, eller ja, man ska säga, det ska inte gå. Men med vår högsta domstol som den är nu så är det ju inte omöjligt. Men rent teoretiskt så borde detta vara tvärstopp. Det här går inte att göra. Och också exekutiva order för att sätta stopp för alla DEI-initiativ, så Diversity, Equity, Inclusion. Men DEI betyder inte det längre nu. DEI betyder nu sånt jag inte gillar. Och detta är tolkas nu av Trump-administrationen som allt som har att göra med en medborgarrätt, HBTQ-rättigheter, kvinnors rättigheter, handikappades rättigheter, allt sånt ska bort. Till och med NASA, mitt älskade NASA, har gått igenom och skrubbat alla sina webbsajter på alla referenser till kvinnligt ledarskap. Enligt en memo så var detta en släpp allting och genomför omedelbart grej. Så projekt 2025, det handlar ju om att dels ta bort New Deal och att rulla tillbaks resultaten av medborgarrättsrörelsens kamp sedan 1965. Trump sparkar alltså FBI-agenter som har undersökt honom. Detta är olagligt. Har gått ur Parisavtalet för att uppenbarligen så är det inga problem med klimatet. Gått ur World Health Organization. Därför att varför skulle man ha internationellt samarbete om hälsa? Data från Centers for Disease Control förstörs. De begår alltså nu rena digitala bokbränningar. All vetenskap som inte passar ideologin ska bort raderas. Också dessa tariffer som är också det, han har ju vägrar ju förstå hur tariffer fungerar och vilken påverkan de har på ekonomin. Men han sa jag ska införa tariffer och republikanska väljare sa jajamän, detta verkar vara en synnerligen bra idé. Så han har ju gjort stor teater av att införa sina älskade tariffer. Det vackraste ordet i engelska språket, tycker han. Sa han att han tycker. Så alltså 10% för importer från Kina. Tog också bort ett kryphål i lagen som lät varor under $800 importeras utan tull. Så nu helt plötsligt skulle den här, och detta är ju inte få paket. Det är ju en massa som kommer från Kina som helt plötsligt skulle bli tvungen att tullas på något sätt utan att det fanns någon extra personal som skulle kunna göra det. Men det tog han bort ett par dagar senare när han märkte att det var inte populärt. Sen Mexiko och Kanada ska ju straffas. Varför ska de straffas? Jo, för att de inte hindrar fentanylet från att komma in i landet. För detta ska de få strafftullar på 25%. Grejen är ju att i den verkliga världen så kommer ungefär, och detta är ju, det är ju smuggling vi pratar om, så alla siffrorna är ju luddiga. Men av fentanylet, som är ett verkligt problem, men runt 1% kommer in genom Kanada. Men sen så pratade han med Mexiko och Kanadas ledare och bestämde sig för att pausa detta en månad. Han la inte ner detta, bara pausade. För att det är ju som han sa till sin stab under när, första gången han tillträdde. Tänk på varje dag som ett avsnitt i en tv-show. Nu har han möjligheten att ta tillbaks tarifferna om folk inte verkar intresserade eller om han behöver få folk att inte tänka på någonting annat. Officiella grejen är att han pausade detta en månad efter vad han tyckte var eftergifter. Men Mexiko har åtagit sig att upprätthålla 10 000 nationalgardister vid gränsen. Detta är inte nytt, det är exakt samma arrangemang som de gjorde med Biden-administrationen 2021. Och Kanada har lovat $1.3 miljarder för gränssäkerhet. Detta var redan tillkännagivet för månader sedan i samordning med Bidens team. Men enligt basen, nu har han visat var skåpet ska stå. Amerika är starkt och respekterat. Så han gör vad han lovade och han följer projekt 2025-spelboken. Alltså inte han personligen som sagt. Han bryr sig inte om sådana saker. Men de sanna troende som han har tagit med sig in nu, de jobbar med flitens lykta på detta. Så detta är en enorm konstitutionell kris. Men inte det minsta förvånande. Men den akuta krisen är alltså självkuppen som Elon Musk håller på med. Elon Musk är nu inne i betalningssystemet för Treasury Department. Treasury Department processar $6 billion per år och har all information om alla amerikaner och alla amerikanska företag. De gick bara in och sa, ge oss admin. Och fick det. Och de som är associerade med Musks övertagande är 6 ingenjörer som knappt har lämnat och i minst ett fall påstås fortfarande gå på college. De är 19-24 år gamla. Det är de som är inne och gidrar med vårt enorma betalningssystem. Det fanns en till, en 25-åring vid namn Marco Ellis. Han sa upp sig efter att Wall Street Journal hittat hans ex-konto som var rasistiskt och fascistiskt. Till ingens förvåning. Måste vara tungt. Mista sin mest erfarna utvecklare, 25-åringen. Men bara för att visa hur fullständigt absurt hela läget är. J.D. Vance, vår vicepresident, twittrade att han tyckte minsann att den här 25-åringen borde återanställas. För vem har inte sagt något dumt på sociala medier senaste 6 månaderna? Och också, som sagt, grovt rasistiska tweets, framförallt mot sydasier, av vilka J.D. Vances fru är en. Men det viktigaste här är ju, förutom clownshowen, är ju att ingen av de här, inklusive Musk, är federalt anställd. Ingen av dem har genomgått en säkerhetskontroll. En av dem använder som sitt online handle Big Balls. Det var vad han tyckte var roligt. Och det här gänget har nu tillgång till all information om alla amerikaner och kan stänga ner vad de vill. Vilket nu Musk har gjort. Stänger ner utbetalningar till vad han inte själv gillar. Det är ju den här fantasiorganisationen som Trump och han spånade ihop, Doge. Vilket ju det är en referens till en gammal meme som sen blev ett meme-coin. Och ändå längre tillbaka så var det ett av slangorden för marijuana. Det finns ju 1 miljon slangord för marijuana, men Doge, hysteriskt, du är rolig. Men alltså ställen som USAID, United States Agency for International Development, som alltså är organisationen, infördes av John F. Kennedy för att samordna utlandsstödet, utlandsbiståndet som Amerika står för. USAID hjälper fattiga världen över, svältande barn, HIV-smittade, och är otroligt viktigt för våran soft power. Så att stänga ner USAID. Återigen, Musk har inte blivit invald till något. Han har inte blivit nominerad till någonting alls. Hans fascistyngel är inte anställda av federala myndigheterna. Men han tycker att han kan, och så här långt har ingen stoppat honom. Men detta är en gåva till Kina och Ryssland. Jag kan bara tänka mig, det måste börja bli slut på champagne i båda de länderna nu. Därför att detta var ju sättet som Amerika använde, alltså soft power. Ja, Amerika hjälper er. Nej, 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 skriv inte under det här handelsavtalet med Kina. Kolla, vi hjälper er. Så detta är en gåva till Kina och Ryssland, och människor kommer bokstavligen svälta ihjäl. Människor kommer att dö av HIV. Musk tycker att USAID är en kriminell organisation, twittrade han. Det visar sig, och jag vet inte om hur mycket detta har med någonting att göra, men USAID var en av de stora drivande organisationerna som hjälpte störta apartheidregimen i Sydafrika. Vilket ledde till att Musks föräldrar och han själv flydde från Sydafrika. Jag vet inte om det är därför, men jag vet att det är fullständigt olagligt och okonstitutionellt. Därför att i det amerikanska systemet så bestämmer kongressen budgeten. Du har de 3 branscher av myndigheterna, presidenten, kongressen och judicial. Och i det amerikanska systemet så bestämmer kongressen budgeten. Vad som ska betalas till vem? Så personer som inte har blivit inrustade, inte blivit nominerade, inte passerat någon som helst säkerhetskontroll har ingen som helst rätt att göra detta. Som sagt, det här är olagligt, det här är okonstitutionellt. Det betyder också att kongressen inte har någon funktion vad gäller budgeten och vad gäller översikt av de andra branscherna. Kongressen kan stänga USAID om de skulle vilja göra så. Och kom ihåg, republikanerna har presidentskapet, kongressen, representanthuset och senaten. De kan göra detta. Vi behöver bara skriva en lag. Sen skriver Trump under den och sen så är det gjort. Och på ett helt lagligt sätt. Men det vore enormt opopulärt. Så det är ju mycket lättare att få någon som Musk att göra det. Sen, jag kommer ihåg mycket väl valet 2016, då Hillary Clinton förlorade, var det enormt mycket i media av hennes, om hennes användande av en e-postserver som stod utanför myndighetskontroll. Det var ett evigt tjat om det. Det var på framsidan på New York Times hela tiden. 2 eller 3 veckor innan valet så annonserade dåvarande FBI-chefen att de skulle utreda detta hemska som hon gjorde. Vilket alla visste var standardpraxis. Men rent tekniskt så var det olagligt. Det var alltså ett nonstop tjat om det. Och den här e-posten som skickades till de flesta federalt anställda. Någon har alltså en lista på i princip alla federalt anställda. Som sa till dem att de borde säga upp sig. Skickades från en osäker e-postserver som alltså är utanför myndighetskontroll. Som alltså nu alltså har namn och e-post på de flesta federalt anställda. Episkt. Bra. Systemet fungerar väldigt, väldigt bra. Men angående Musk så måste jag säga, och jag vet inte vad det är som händer med hans huvud. Men det mest tragiska med den här mannen, tycker jag, det är att han känner, han är alltså världens rikaste man. Och han är nu bästis, hur länge det nu varar, med Amerikas president. Men han tycker att han behöver ljuga om hur bra han är på videospel. Han har hävdat många gånger att han är världsklass på Diablo och Path of Exile 2. Alltså, leder 6 företag, begår en självkupp och lägger 1000-tals timmar på videospel. För att den här sortens spel, det spelar ingen roll hur mycket lite talang du har. Det är en evig tid du måste lägga på bara grinding. Alltså bara göra saker för att få en level up. Men det är ju, alltså, du behöver få upp dina stats i videospel. Så att du kan säga att du är världsbäst på videospel. Världens rikaste man. Och kom ihåg att han har ju ett enormt messiaskomplex. Hela den här grejen han har kört med att kolonisera Mars för att rädda mänskligheten. Så om du är mot honom så är du mot mänsklighetens framtid. Men alltså, du betalar andra människor för att spela din karaktär så att du kan låtsas vara världsledande på videospel. Du är i 50-årsåldern och ljuger om hur bra du är på videospel. Jag menar, hur ytterst tom är du inombords? Men vi avslutar med en liten glädjepunkt. En litet ljus i mörkret. Proud Boys. I december 2020 så vandaliserade medlemmar i Proud Boys en kyrka i New York efter ett Trump-rally, självklart. Metropolitan African Methodist Episcopal Church heter den. Det var tydligen slut på korta namn när de döpte kyrkan. Men det blev ett litet allmänt, de vandaliserade, det blev ett lite allmänt upplopp med motdemonstranter och de dömdes till 2,8 miljoner dollar i böter att betala till kyrkan, vilket de självklart inte har betalt. Bland annat då för att ledaren Enrique Tarrio satt i fängelse. Han fick 22 år för invasionen av Kapitolium 6 januari, men blev benådad av Trump. Han är ute nu igen. En domare har nu gett den här kyrkan rätten till varumärket Proud Boys. Så Proud Boys får inte använda sitt namn. Och om de trots det skulle försöka sälja merch så får kyrkan tillgång till de pengar som gruppen tjänar på det. Och jag vet, det här är ju i mångt och mycket bara symboliskt. Men åtminstone är ett litet ställe där rättssystemet åtminstone fungerar hjälpligt. Tack för att du lyssnar. Älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, frågor, glada tillrop, korrigeringar. Om du vill kontakta mig, bästa sättet, e-post. Hej, snabbelaamerikapodden.com. Finns även alltså på Blue Sky som Amerikapodden. Finns på Facebook, åtminstone nu, som Amerikapodden. Krama varandra i trafiken. Namaste.